Okej, då är vi återsamlade. Och dagens ämne har vi döpt till ramens makt. Konsten och musiken, ska den vara helt fri eller mår den bra av att leva inom regler? Blir du som konstnär mer fri av att arbeta inom en ram eller är det enbart ett förtryck? Kaos och struktur i kampen för det högsta musikaliska uttrycket. Det är det som är ämnet. Och det som diskuterar och kommer komma fram till det slutgiltiga svaret inom en och en halv timme, möjligtvis en timme. Det är tre personer som är distonauterna och de består, de personerna heter.
Det är ju då den ramlöse Hedenström i ena hörnan.
Och den halvt inbundna ramen Joel Lundmark.
Och rammakaren Larsson från Vidderna. Och innan vi går in på det här tunga ämnet så måste vi inta alkohol och alltid drycker, i alla fall en del här. Jag kommer att hålla mig till vatten. Tyvärr så var jag inte så smart när jag köpte ramlösa. Jag kör.
Men det är ju Hedek som borde ha kört ramlösa. Ja, det ska vara tematiskt. Jag kör ju...
Jag är alkoholist så det går inte.
Jag som gillar tema kör ju såklart ram. Jag vet inte om ni ser.
Nej, det står fru.
Kölsch. Fru Kölsch.
Fru Kölsch. Känner ni till ramarna för den här öltypen? Det finns väldigt tydliga ramar.
Jo, verkligen. Det måste vara gjort i Köln.
Ja,
ja. Mm.
Jajamän.
Jag har varit i Köln och druckit Kölsch.
Duktigt. Mm-hmm. Och så hade jag inget pass eller hade inget
exakt alldeles så stort glas. Klart alldeles så stort.
Skulle ha varit hälften så högt ungefär.
Ja. Du åker ut ur ramen direkt.
Ja. Ja, ding dong ding dong. De blev så sura på mig när jag skrattade åt deras glas på barerna.
Ja.
Mm. Jaha, och själv så hade jag ju missförstått ämnet. För jag trodde vi skulle köra nästa veckas ämne. Så jag vet inte hur jag ska få ihop det här. Men min öl heter Sundialer. Och så var det en sån cool bild. Med som en någon som håller i en citron eller något.
Mm. Jag gissar att den är IPA.
Nej, den är en pale ale.
Sol okay. Som han diala in. Så ser det ut.
Ja, men det som ändå... Ja, det kanske är.
Vem är det som har gjort den?
Verdant.
Mm, just det.
Är det något bryggeri ni känner igen?
Ja, jag har druckit några Verdant, men jag kan inte säga... Bulebä faktiskt.
Nej, jag tycker att den var en snyggare burk än vad den levererade.
Ja, just det.
Den var okej.
Ramen var bättre än innehåll.
Exakt så.
Ja.
Guldram.
Den ser ut som de brukar. Verdant.
Det var modern konst inom en guldram.
Ja.
Precis, det var så det var. Men det är en bra sammanfattning. Här är en barock ram med en postmodernistisk öl.
Ja, exakt. Med en banan spikad på tavlan.
Mm.
Okay.
Och du dricker vatten.
Jag dricker vatten fortfarande. Jag kör fastan än.
Snart är det påsk.
Mm. Snart är det påsk. Då jäklar. Då ska det smälla av. Okej.
<Okay. laughs> Jaha, får vi höra historien.
Ja. Så, jag har ju lyssnat på mycket på Mr. Campbell. Nu tappade jag namnet. Josef Campbell heter han. Mm. Och det han sa då när han pratade om olika kulturer och mytologier är att Europa går en egen väg mot för resterande. Där individens skapande är viktigare än att hålla traditionen. Han hade en förklaring där att som visar på det här. Och det var... någon sån här, vad heter han, de som är runt bordet, riddarna runt bordet, ja, vad heter Alfred,
Legolas, Gimli,
nej, men det är någon, om det är den gröna riddaren,
ja,
eller vad det är,
han som sjunger hela vägen om kärlek,
nej,
och
nej, det är inte det.
Okay.
Men de sitter och ska äta en måltid. Och så säger de så här: ja, men nu ska vi äta måltiden. Men innan vi ska äta den måltiden så ska vi ha ett äventyr. Men grejen är att alla går sin egen väg in i skogen för att hitta ett eget äventyr. Och det visar på hur Europa är mot resterande, till exempel ta öst och väst. Där öst är mer att man ska ta traditionen och typ måla samma tavla om igen. Medan att Europa försöker skapa nya grejer, mer kopplat till individen. Och varför är det så då? Jo, det började med renässansen 1300-1600 i Italien. Och då började konstnärer och det här är kanske mer konst, men jag tror att det är någorlunda kopplat till musik också. Det här är allmänt hur man såg på konst. De ansågs som var kreativa genier istället för hantverkare. Och där kan man också säga att konst och konstverk är två olika saker. Konst är hur du gör saker. Konstverket är vad du får ut av konsten. Vi säger ju, vi ska gå och titta på konst. Fast egentligen gör vi inte det. Vi ska gå och titta på konstverk. Mm. Man brukar ju säga att det är en konst att... Bla, 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 precis. Bla, bla.
Ja, nej, men det så är ju rimligt.
Så vi säger egentligen fel. Så att egentligen så var konst ett hantverk.
Återigen, språkets förstörelse. Mm. Sluta. Vi måste börja använda språket på rätt sätt igen. Det hjälper oss att tänka rätt.
Men något som också var i renässansen. Jag har ju precis lyssnat på en ljudbok och håller på att lyssna på en ljudbok och är inne på just på renässansen om historia. Det som de tog upp mycket kring renässansen var ju det humanistiska tänkandet som ju har kanske att göra med att det inte var religiöst så mycket, utan man är mer på det jordliga nivån. Naturen och känslor och sånt där är viktigare än Gud. Mm. Och det är väl också något som du säger, liksom öst och väst, att i öst, vad jag har förstått, jag är inte så insatt i öst i konst, men att där är all konst, eller fram till väldigt nyligt i alla fall, är religiös på ett eller annat sätt. Det man försöker avbilda Gud, det finns liksom inget annat.
Mm. Nej, exakt, och det är på grund av att de tar traditionen och bara jobba med traditionen, och då kom du ingen annanstans. Men då ska man också säga att fram till typ 1900-talet så var det ju 90% var ju ändå om Gud. Så gott som. Om all konst.
Jag vet att jag var i någon sån här basilika eller kyrka eller någonting på Sicilien där de hade massa konst från länge sedan. Jag vet inte, 1500-talet, 1600-talet. Alla tavlor var änglar och nakna barn. Alla! Det var så jäkla enformigt. Det var fint, men ni kanske inte så här 100 stycken.
Nej.
Jag undrar också om det finns det här, vad var det du sa, att man börjar särskilja konst från bara vanligt hantverk?
Nej, att man ansåg att de var kreativa genier.
Ja,
alltså precis. Konstnärer.
Jag undrar om det har någonting att göra med frigörelsen från den religiösa världsbilden också. Att när man börjar se att koppla
kanske
bort sig från Gud, så att säga. Ja, men då är ju
men oftast brukar det...
Plötsligt är det konstnären som är ett kreativt geni. Det är inte att han bara kanaliserar den gudomliga verkligheten. Det var bara en teori.
Så kan det vara. Men var det redan så tidigt som så här? Alltså typ 1500-1600-tal som folk blev gudlösa?
Det kanske började komma in såna
tankar
liksom. Det tog ju säkert, alltså jag menar upplysningen 1700-talet, det var väl ändå, det måste ju ha kommit någonting grunden för det också på något sätt.
Alltså Johann Sebastian Bach, det var ju, han levde på 1685 till 1750. Han skrev ju bara musik om Gud. Så gott som. Det var efter han som det blev mindre och mindre musik. Alltså, det var, eller så här, all hans musik var en hyllning till Gud. Och efter det så började det vara mindre och mindre. Och när vi kommer till, vad heter han, nazisternas favorit.
Adolf Hitler.
Ja. Nej. Nej men
med operorna och det.
Du Wagner. Är det han?
Wagner.
Wagner. Mm. Ja. Wagner. Wagner.
Tolkien,
han levde på 1813 till 1803.
Ja, det är långt där, senare.
Ja, där var det helt bortkopplat från Gud och då var det så att han var guden. Så att han hade en hel sekt som sprang omkring efter sig. Så att från på musik där 1600 till 1800 så har det som helt gått bort där.
Jag tror att det gjordes religiös musik också.
Ja, naturligtvis.
Men drar det grova strömningar.
Mm. Ja. Och som du sa också, humanism, jag tror också det har kopplingar till att inom måleri så kom de kommer med perspektiv och mycket det var anatomi och att man försökte efterskapa världen mer som den var än hur man tyckte att den var. Ungefär som grekerna, deras statyer, det var ju idealistiska människor. Medan romarnas statyer var faktiskt att okej, han såg ut så där, hans näsa var lite sned. Då gjorde de statyerna så att, som den kubben såg ut på riktigt. Så jag tror att också här att det börjar bli kanske det också som du säger, att man går ner och då vill man kanske inte idealisera en människa utan man vill visa den hur den faktiskt är på riktigt där.
Mm.
Yes, och sen hoppar vi upp till upplysningen, 1700-talet. Och då blev det individuell frihet, franska revolutionen och så vidare. Konsten började ta upp samhällskritiska teman och ifrågasätta auktoriteter. Och där börjar man också se en konstnär som intellektuell. Mm. Musikmässigt, vad heter han? Den här han var ju också en sån här en punkare på den tiden.
Alltså, Niklas jämt man ska prata
Mozart, Beethoven. Men, alltså,
Beethoven. Beethoven. Ja. 1770 till 1827. Alltså han var ju verkligen så en sån person. Lite så här crazy bananas och så göra sin egen grej och så.
Det är roligt att så här i efterhand om man skulle fråga folk idag.
Ja.
Så här Bach, Beethoven, ja, vilken jag är lite osäker.
Ja.
Och nu när du lägger upp det så är det så här två helt olika världar.
Mm. Jo,
det är som körmusik och punk.
Jo. Ja. Exakt. Jo, men det är så roligt för att när man inte lyssnar på klassisk musik då tycker man ju att allting låter likadant, men sen när man börjar lyssna på det och så börjar läsa på och så bara just det. Så lyssnar man på det då. Ja, det här stämmer ju.
Men det var också ganska ungefär mycket att förstå liksom, om man jämför med modern musik, så när det handlar om klassisk musik är det ganska mycket att förstå berättelsen eller historien liksom.
Jo.
Som musiken vill förmedla, det gör ju också att man förstår eller hör den på ett annat sätt.
Men
det är ju som det är tyngre att ta sig an än att lyssna på random trallpunk.
Ja, jo, exakt.
Eller något annat.
Jag undrar hur en renässansperson skulle ha känt kring trallpunken, om den skulle vara svår att ta till sig eller inte.
Ja, alltså det skulle vara. Istället för att hålla på och köra så här Direwolf, skapa sånt, återskapa typ Beethoven, återskapa Beethoven och så bara sätta honom för att lyssna på dödsmetall.
Men
så
det
bara,
som däremot, tror de där? Om vi pratar om historia och musik, så är det ju att återskapa sånt som kom före den här tiden vi pratar om. Det skulle vara intressant, för vi har ju inget, jag tror man inte kunde skriva noter. Så det enda som finns kvar från längre tillbaka än så är ju traderad musik. Och traderade saker har ju en tendens att liksom ändras över tid.
Mm.
Så,
ja, notskrivandet var ju under, det kom ju till under den fake Dark Ages. Då kom notskrivandet.
Ja, men det var typ 1400-tal, 1500-tal någonstans.
Ja, jag tror det var tidigare. Men,
ja, kanske det var tidigare. Men,
ja, typ.
Men
typ
hur musik 13. Lät på 800-talet?
Ja, ja, ingen exakt. Aning. Nej. Det är svårt.
Det är lite tragiskt.
Däremot en annan en rolig grej, det är att romarna, de sjöng bara entonigt. Det var först senare som man började köra flera toner. Efter romariket.
Är det en säsong då man bara kör i en ton hela
tiden? Nej, vad heter inte en ton, vad heter det?
Jag har en stämma.
En stämma, ja.
Ja. Just det, men det läste jag också, att stämmer kom typ där under renässansen.
Mm.
Ja. Annars hade det varit en ton, ja, då tror jag aldrig musik hade blivit en grej.
Och sen kommer vi till 1800-talet, då har vi romantik och realism och impressionism till exempel. Och romantiken, det var ju väldigt så här känslor och sånt. Och det var också som ett ett slag mot upplysningen som var rationellt. Nu ska vi bara vara rationella. Så kom romantiken, så bara nej, vi ska bara vara känslor. Så bara, ja, fast kan vi inte göra båda delarna? Nej, det går inte så i Europa. Vi måste bara köra revolution mot en sak, sen måste vi göra revolution mot det. Och sen så då har vi 1900-talet. Då exploderar konstnärlig frihet. Det som vi anser var konst, det är det här, ska jag säga. Att konsten kommer från konstnären utan från egna idéer. Förr i tiden så hade man nästan alltid en beställning. Du hade en patron, en Patreon, som betalade för konstnärens alla grejer och hur den bodde och sånt där. Alltså. Och sen så var det oftast beställningar. Så att det var adliga människor och kungen och kyrkan och liknande som beställde. Så att här under 1900-talet, det som vi anser var konst, det är här någonstans som det börjar ta form. Och det blev också ett medel för protest, utforskning, psykologi och filosofi. Så. Ja. Och eftersom vi är ett barn av 1900-talet så anser vi ju kanske mer att konsten ska vara fri, att det är konsten är någonting som kommer från konstnären och ska inte styras av någon. Eller? Vad säger vi? Mm. Vad är vår utgångspunkt?
Men det är så man är van att se det, det skulle jag nog också säga. Man skulle nog tycka att sådana som gör beställningsjobb är inte riktigt konstnärer.
Nej.
Man har sålt ut sig eller man, ja, lite mindre värd på något vis.
När man tänker begreppet konst, tänker man ju att det hänger ju direkt samman med att det är den fria viljan som har, alltså vad ska man säga, att det kom, ja exakt, det kom bara från mig, det kom inte från att någon har beställt någonting egentligen.
Nej, för då blir det ju ungefär som att säga att du har gjort en jingle.
Mm.
Du gör jinglar.
Precis, det är lite fulare.
Det är så här, jag skulle inte säga att de är konstnärer som gör jinglar. De är ju musiker kanske.
Men eller som den här diskussionen som vi pratade om i lördags, Nicke. Den här diskussionen som vi hade för 25 år sedan som du hade glömt. Det här med tapeter och konst. Så att min ståndpunkt då för 25 år sedan var ju att ja, men för den som har gjort den här tapeten så är det ju en form av konst. Mm. Men du menar att det var inte det eftersom det var just ett jobb, ett beställningsjobb. Mm. Så att klart våran syn har väl utvecklats.
Ja, men det är något slags artistiskt uttryck, och men det är som en webbdesigner. Det är ju något slags liksom kreativt man behöver göra. Frågan är ju när börjar man ens använda ordet konst eller art?
Men jag vill hoppa tillbaka här i det här ämnet som vi pratar om nu till just att det här med renässansen där vi pratar om där, att vi har gått från att konst är ett hantverk till att det är ett kreativt geni, alltså som en tapet. Det är ju nästan så här också, en tapet är kanske bättre konst än när jag sitter och plinkar på min gitarr. För att tapeten är ju någonting som någon sätter upp på väggen och får glädje av. Och jättemånga personer får det i vardagen i sitt liv hela tiden. Medan du lyssnar på en låt, det gör du kanske en och samma låt kanske 3 gånger, en gång i månaden. Så. Och tapeten är ju mer ett hantverk än vad det är ett konstverk. Alltså när vi snackar, nu är vi ju efter renässansen här. Så att Så vi anser ju att då att konst och hantverk är inte riktigt samma sak. För att skapa en jingle är ju ett hantverk, kan man ju säga. Medan skriva en låt helt själv utan någon beställning, det är ett konstverk. Mm. Eller?
Ja, jag var tvungen att precis när vi började prata, vad heter det, språk och ord, så var jag tvungen att kolla upp där. Art, alltså nu tar jag på engelska här. Derived from the Latin word ars, meaning skill, craft or teknik. Så från den ursprungliga meningen med art, mm, eller konst, är ju då mer som du säger en
skicklig, alltså,
hantverkare, ja, eller något,
mm,
liksom.
Mm. Yes. Artisan.
Ja, men precis.
Artisan. Precis. Artisan. Alltså, jag gör skor. Det är ju...
Ordet art kommer från engelskan på 1300-talet. Så att vi rör oss i de här åren som vi pratade, mm, om. Men sen så under renässansen började man prata om fine arts.
Mm.
Och då pratar vi liksom måleri och skulpturer och arkitektur.
Mm. Just det.
Då är det inga jävla byggare då, inte?
Exakt. Nej. De kan, nej, dra, exakt, åt helvete.
Murar och byggare, mm, de jävla...
Undra om det är intressant där. Ja, för där blir det ju också en klassfråga. Mm. Alltså fine art och art. Mm. Det är ju så här som, ja, men jag går på en irländsk pub och lyssnar på musik och sjung med. Det är ju art. Det är inte fine art. Sen går jag på, tar på mig smoking, och så går jag och kollar på ett museum på en tavla med av gamla män. Och då är det fine art.
Undrar om, så tolkade vi det nu. Undrar om man skulle tolka det så då. Alltså att måleri och skulpturi var något, att vara en som gjorde skulpturer och målningar var fancy.
Ja, det kan ju vara alltså det, att själva konstverk eller hantverket, beroende på vilket hantverk du gör, så klassas det som finare. Men är inte samma sak så här, om du skriver klassisk musik det, idag, eller om du skriver trallpunk, så har du...
Tänk att det hänger lite samman med, det blir väldigt så här beroende på, om du går och tittar i en konsthall, det står en David-staty, eller David står där liksom. Och så framkallar det en känsla i dig, eftersom du är så bildad och intellektuell, så kan du uttrycka den känslan. Du har ju ingen kontakt med det här, han som står liksom och, ja, vad fan de nu gjorde, hacka ut, polera den här jävla stenen, och han var ju förmodligen skitig, och det var ju en riktig hantverkare så att säga som gjorde det. Det vill de ju inte se. De vill ju se den här statyn som framkallar den här sofistikerade känslan i dem.
Alltså det är ju... Så är det ju än idag.
Jo, men det är det jag menar. Det är det jag menar, att det har blivit frånkopplat. Mm. Från, alltså konsten. Konsten är ju den där skitiga killen som står med stendamm över hela kroppen. Det är ju konsten, det han gör. Den konstverket. Mm. Det är det jag menar med språket. Man måste vara tydlig med språket. Man säger att gå och titta på konst, fast det är ju inte det man tittar på. Man tittar på konstverket.
Ja, verkligen. Nu var det jag som tog in oss på det här, men jag känner att jag kanske drog oss lite från ämnet. Nu pratar vi om etymologi av konst, ja, kommer från, inte ramar kring hur man skapar musik.
om vi ska prata om öl istället då.
Ja.
Ölstilar, det är ju ramar. Men ölstilar har ju inte funnits särskilt länge. De har ju bara funnits i, ja, men ska man säga, alltså De flesta ölstilar uppstod ju under 1900-talet. Det är ju egentligen bara typ porter som har funnits länge som ölstil. Men även det är ju något man har satt en ram för någon gång. Men innan det bryggde ju alla bara det öl som var, blev bäst liksom. Alltså på den här platsen
på den
så blev det bäst om vi bryggde med den här malten eller det här liksom metoderna. Men sen i våran tid så är det så här, nu finns det öltävlingar till höger och vänster. Och där bedöms man ju efter hur väl man passar in i ramen. Inte på hur gott ölet är egentligen. Eller ja, det är också såklart. Men man kan ibland ifrågasätta hur, alltså vad som väger tyngst. Är det viktiga, är det som ger mest poäng, är det att passa in i ramen eller att göra ett gott öl? Och det är ju,
men det är nästan som en hund.
En konst på något sätt. Som en hund.
Du har, som en utställningshundar. Ja, där har det. Du en väldigt specifik ram. Att det perfekta höjden i mankhöjd är mellan de här centimeterna. Svansen ska ha en sån här böj. Alltså de mäter ju typ allting på hunden.
Mm.
Där är det ju en väldigt fin eller väldigt specifik ram att så här ska det vara.
Det blir ju nästan ungefär som så här idealvärlden. Ja. Där är Platon där.
Som formerna, ja.
Ja, att man har en idealvärld. Mm. Liksom, så här. Ja. Och sen så är det väl också lite Carl von Linné eller liksom så där. Man ska dela in saker. Och så här. Det här är en idealapa. Och sen så...
idealapa!
Allting som går lite för långt ifrån det, då är det inte längre en apa.
Ja, exakt.
Man måste klassificera allt. Mm. Och allt, det finns ideal för allt.
Ja, men det, är lite,
det är lite nazistiskt.
Ja, men det är ju vetenskapstänkande. Alltså på något sätt. Mm, kategoriserande av allt, exakt.
Absolut.
Allt. Och sen då, nästa växel på det, det är ju det vi är mitt uppe i våran tid. Det är att bedöma allt utifrån liksom det tänkandet.
Mm. Men om vi tar musikgenre som till exempel här. För det blir ju likadant som det du pratar om ölen. En musikgenre, min teori är att ett band gör någonting. Ett band eller en artist gör någonting som är helt eget och typ så bara, ja, det här är så bra. Sen börjar fler och fler band apa efter den. Och då blir det en genre. Idealapan, ja. Och då blir det en genre.
Ja.
Möjligtvis att det kan vara naturligtvis vara flera band. Men du har en grund till den här genren. Och det består av fem band till exempel.
Mm.
En klassiker är ju ja, grunge naturligtvis. Och så speed metal i San Francisco Bay Area. Där hade du några band som skapade genren. Men sen började ju naturligtvis alla apa efter. Och sen så blir det en subgenre eftersom det är någon som kom på något så här, ja, vi gör så här, vi skriker istället för att vi sjunger. Ja, då blir det en subgenre och så börjar medgöra det. Så.
Och till slut så får man fram den ideala plattan inom varje genre som My Chemical Romance är den ideala emo-plattan.
Nej, det är det inte.
Nej, jag skulle säga så här då, till slut, eller det som oundvikligen kommer att hända, det är att bandet då, eller jag ska ge exempel också, bandet till slut börjar bli lite för konstnärliga och vill skapa något nytt. Alltså vill skapa ett nytt konstverk. Och då frångår de den genre som de själva har lagt grunden till, typ Metallica.
Mm.
Och så får de skit av sina fans för att de har frångått den här ramen.
Ja, exakt.
De själva har satt på något, eller omvärlden har satt på dem på något vis det blir en postkonstruktivistisk verklighet som vi lever i.
Jag får lite déjà vu. Har vi inte pratat om det här innan om band som är inom sina ramar? Ja, Metallica har vi aldrig nämnt förut. Nej, men som är inom sina ramar och sen känner sig begränsade av det.
Mm, och det var det här, vi har pratat om det här, för det har jag lagt fram min teori 1000 gånger. Och jag tror för varje gång jag lägger fram den desto mer medhåll har jag fått av er två.
Ja.
Och det är ju att...
jag måste bara banka in där.
Ja. Och det här är ett superbra exempel just när vi pratar om det här. Det är att om du ska skapa eller starta ett band, första skivan så måste du ha med så mycket som möjligt. Så du ska ha en lugn låt, du ska skrika, du ska ha med blås, du har stråkar, du ska ha distade gitarrer. Så du ska ha ganska... Du behöver inte ha det på varje låt, men i alla fall att du har det instoppat någonstans. För att då kan du växa. Men om du inte har några stråkar på de fem första skivorna så börjar du ha stråkar i varenda låt. Även om du spelar metal och det stråkar på skiva 6. Då blir det så här, upp, du har gått utanför din ram som du skapade här. Så därför så är det bra att ha så mycket som möjligt med.
Men då blir det också...
Ja,
vi kanske har samma invändning här.
Ja, för jag har invändningen om det vi kommer komma till kanske. Att liksom börja inom ramarna. Alltså att börja med att förstå vad du gör. Liksom reglerna, traditionerna, sådär. Och sen ta ut svängarna och kunna börja bryta mot dem och gå vidare. från det.
Du menar Shuhari?
Shuhari! Så att uttryck jag aldrig har hört talas om.
Shuhari!
Men jag har hört den tanken förut, om man säger. Och för att motbevisa dig så har vi ju till exempel Metallica som fortfarande är populära, fast ändå de har fått ta kritik varenda platta de gör för att det inte är det samma som de gjorde för.
Jo, ja, det finns ju alltid undantag mot för regeln.
Och för att Lars Ulrich aldrig adapterar Shuhari. Han är fortfarande på Shu.
Han börjar ju med att frikoppla och transcendera.
Ja.
Dock så kan man ju säga att Shuharin följer och, som är steg ett, Shu, följer och bevara. Det är alltså traditionen. Ha! Bryta och utmana. Det är alltså europeisk.
Att utforska, experimentera.
Ja. Och frikoppla och transcendera. Det är när du är Daniel Jons. Typ.
Leka med.
Att du leker med konstformen.
Då är du en konstnär på riktigt, skulle jag säga.
Ja. Men det behöver ju inte vara så att det är i bandet som du är på sju nivå. Det kan ju vara, oftast är det någon person som är drivande i bandet som är på sju innan man är i bandet.
Ja, precis. Det är väl så bandet bildas. Så här, man sätter upp en sån här, vad heter, lappar som man ska riva av telefonnummer.
Ja,
i alla filmer hey. Man ska bilda. Mm. Eller alla så här biopics, typ Motley Crue och allting.
Jag är en musiker.
Hårdrocksband med speed-influencer söker trummis. Du vet.
Det är alltid trummis som söker.
Det är alltid trummis.
Själv är jag i ha-nivån. Jag behöver nog sju brothers.
Ja, exakt. Så att vi kan nå ri tillsammans.
Exakt.
Ingen fattar något.
Nej.
Du får några japaner som
ingen
kommer.
Ingen fattar något utom Pink Floyd. Eller.
Ja. Jo, nej men exakt.
Men det är bara för om man vill slippa kritik så ska man göra som du gör. Eller som du sa.
Ja, men det är ju också, för jag har ju varit själv i den här att jag lyssnar på ett band och så bara har de så här, de har utvecklat sig för snabbt, alltså gått från, och återigen det här exemplet jag har tagit 1000 gånger, Silverchair är det absolut bästa exemplet för det här, hur man kan, utvecklingen mellan varje skiva är helt organisk och man ser den rakt upp och ner, även om det var inte en enda stråke på första skivan. Andra skivan börjar med stråkar lite grann i någon låt sådär. Och så sen i sista så är det stråkar på varenda låt och det blåser allting. Men där är den organisk. Så där kan du följa med hela vägen på 5 skivor. Att gå från bara rockmusik till genimusik. Och sen, men sen har jag andra band som är typ så här 2-3 skivor. Och så bara 4:e skivan så bara, va? Vad hände? Alltså diskomusik. Det här köper jag inte, tyvärr. Du skulle ha lagt in diskomusiken redan på skiva 2, i alla fall en låt, för då skulle jag kunna ha följt med. Men det är det jag menar.
Ja, och där blir det ju nästan så här, om man byter så pass mycket, är det inte bättre då att liksom kalla det för något annat? Det här är ett sidoprojekt, eller liksom det här är en annan konstellation eller någonting.
Mm. Exakt, för att...
För bandet, efter några plattor så har ju bandets namn satt ramarna nästan.
Mm. Jo. Exakt. Intressant där, för Josh Homme från Kajus, han som skapade hela stoner-rocken, han sa ju det att jag kände så att jag hade målat in mig i ett hörn. Det var därför han la ner Kajus. Och om man då lyssnar på Kajus, man hör ju att det är ju en, alltså, det är ju kanske någon utveckling, men överlag så är det som liksom samma sak ungefär.
Jag tycker stonerrocken är ju smal.
Jo, den är
ramarna ganska
tajta. Den är ju verkligen österländsk. Den följer bara traditionen.
Bara traditionen, jo. Men man märker ju alltså när han kom ur den ramen och hoppade in i Queens of the Stone Age. Alltså, där har du ju en utveckling som är...
Ja, Den är ju lite som Silverchair alltså, fast långsammare.
Experimentell.
Ja, mm. Exakt. Ja. Yes.
Alltså, jag är inte så insatt i Stoner Rockens tidiga historia, men Caius till Queens of Stone Age, det var ett ganska direkt hopp, eller var det ett glapp däremellan?
Nej, det var väl, nej, det var till och med att första skivan så var det Queens of Stone Age / Caius, alltså en EP som okay. De gjorde tre låtar var eller något sånt där.
Ja.
Så,
att, ja,
så det satt typ ihop.
Ja.
Mm.
Jo, nej men det är ju, sen så finns ju de som har åt andra hållet. Där det är så här, de har gjort några plattor med sitt band och så går de solo och så gör de exakt samma musik. Det har jag aldrig riktigt förstått.
Nej.
Så här, varför kände du behovet
det,
att släppa det här?
Då är det bara att man hatar sina bandkompisar.
Ja. Någon som ville vara kejsare.
Man kan inte samarbeta med andra. Exakt.
Lite så. Ja, det är den kejsaren. Känslan man får.
Tillbaka till gamla
avsnitt.
Bandstyret.
Ja, bandstyret.
Jaha, ja men okej, okay. Tillbaka till ramarna då. Vad säger vi om ramarnas nödvändighet? Hur liksom, om vi Stoner Rocken som vi var inne på, där har vi tajta ramar. Den är ganska skriptad.
Mm. Ja. Så jag skulle säga utrent ja, men ett bra exempel jag tycker var Jordan Peterson när han hälsade på Rogan en gång. Och så det första han la fram så här, make a move, säger han. Och så Joe Rogan, vad säger du? Make a move. Han bara, nej, fattar inte vad du menar. Vadå? Är det något spel? Nej, bara make a move. Så bara, nej. Och Jordan Peterson var så här, ja, om du inte sätter upp spelreglerna först så spelar det ingen roll vilket move du gör. För du vet inte om du vinner, du vet inte om du förlorar. Du bara gör ett move. Alltså du är fri i allting. Det finns ingenting. Inga regler. Allt är bara fritt. Och du kan göra dina moves hit och dit och sånt där. Men det movet som du gör spelar ingen roll. Och det betyder ingenting. Så där har du ju den ultimata. Alltså en banan på en vägg.
Alltså där finns modern konst. I det du just sa så är det också någonting så här. Det förutsätts att det ska hända någonting. Och jag menar, om man bara säger det här, gör någonting. Och du inte har, alltså du har inte ens, ska man säga, en grundförutsättning. För ni sitter ju redan, ni är ju redan i en kontext, i en spelregel så att säga.
Mm.
Om man jo, är i ett men samtal, det så att säga, eller man är i en diskussion eller i ett umgänge eller något så här, så finns det ju en spelregel någonstans. Och så säger någon make a move, då blir det ju mest bara så här hämmande. Det blir så här, då fryser man ju så här, vad ska jag göra? Vadå? Fattar ingenting. Det blir ju ett sätt att stänga av kreativiteten.
Bryta mot reglerna.
Om man bara skulle ha sagt liksom så här, nu ska vi spela eller nu ska vi leka en lek säga vad som helst. Och så säga make a move.
Jo fast det är ju den ultimata friheten är ju det här.
Jo, men det är inte riktigt samma som att sitta med ett blankt papper framför dig.
Nej, exakt, för att du kan aldrig vara absolut fri. För du är alltid i ett sammanhang. Exakt det du sa. Mm. Så det går inte, alltså det här med att vara absolut fri, bla 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 bla. Det kommer aldrig att funka. Det går inte. Nej, du är alltid i ett sammanhang.
Du skapar alltid utifrån någonting liksom.
Ja, exakt. Okay. Men det är ju det som är, alltså man måste ju hamna där någonstans att inse att för det första är du en fysisk varelse. Mm. Och du är ett sammanhang och din tradition och bla 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 bla.
Ska du göra musik någonstans, så måste du hålla dig mellan 20 och 20 000 hertz, annars kommer inte folk att höra vad du gör.
Nej, exakt. Nej. För den absoluta friheten, det är att köra musik så högt så att ingen hör det, men det är helt genialiskt.
Man uppfinner en uppsättning fem olika instrument som är på 34 000 hertz. Ja, och så kan man stå och spela. Ingen kommer kunna säga att det är dåligt.
Nej, exakt. Ja, möjligtvis hundarna.
Ja,
jo, exakt.
Ring man slår igång.
Ja. Jo, nej, men så är det ju, så att det är ju bara en fråga om liksom hur tajt man sätter de där ramarna när man skapar. Och det känner ju nog alla till att liksom sitter du med ett blankt papper så är det normalt sett svårt. Mm. Om du vill åstadkomma någonting och du gör det på beställning. För det är ofta som du sätter det med ett blankt papper så har du en intention. Det man skulle kunna invända mot den ramlösheten, att den skulle vara hämmande, är ju kanske någon som är i direkt kontakt med det gudomliga, om man säger så. Alltså som channeling någonting från något större. Då kanske man inte vill sätta ramar. Eller då får det flöda fritt och det kanske ändå blir någonting som är någonting. Om du fattar vad jag menar.
Ramen är ju du då. Och de färger som...
Ja, men det är ju... Ja, visst. Alltså ramen blir ju ändå
alltså,
min,
du har ju fortfarande en kropp.
Förmåga att uttrycka det.
Ja, så det finns alltid en ram.
Jo, så är det ju. Absolut.
Ja.
Så är det. Det är bara hur lös den ramen är. Alltså i mitt exempel så är den väldigt, väldigt lös. Jag kan uttrycka det på vilket sätt jag vill. Medan i stonerrocken så är den lite tajtare.
Jag tror jag pratade om det här i någon... Pratade om det tidigare, det här med atonal musik.
Nej, anal musik, den är tajt.
Atonal, när vi pratade om det i privat sammanhang.
Ja, det var privat bara. Just det. Nej, men för det var ju också en grej som jag lyssnade på. Att Bach, att där han, eftersom han skrev alltid med Gud och allting var hierarkiskt för att det är änglar och liknande, så när han spelar ljusa toner där är det änglar och när han spelar bastoner där är det jorden, så att, och så allting däremellan. Och så sen så kom relativitet och sånt där, och då får du allt är relativt, så alla toner är lika mycket värda. Du ska också, alltså 1700-talet, att allting i franska revolutionen, du ska inte ha några hierarkier, allting ska vara platt. Så alla toner, alla människor är lika mycket värda. Så alla toner är lika mycket värda. Så att om jag spelar två toner som är dissonanta så är det lika fint som jag spelar ett jättefint Mozart-akkord. Så allting är platt, allting är lika mycket, allt är lika bra. Och det är där någonstans modern konst. När du sätter upp klistrar upp en banan på väggen och säger att den här är värd 2 miljoner, det här konstverket. Eller en tavla från någon har gjort som är jättefin. Så bara, nej, den här är inte värd 2 miljoner, men bananen är det. För de här är lika mycket värda. Det är samma konst. Alla människor som inte är akademiskt fisförnäma, de som går på Fine Arts Museum, tycker inte att det är lika mycket värt. Utan det är ju bara de som är i den världen som tycker det. I musik så skulle jag säga att, och det är också så här, är konst och musik, är det verkligen i, finns det ingen objektivt som musik som är bättre? Är Mozart lika bra som en jingel för att käka bananer, Chiquita? Är det lika bra? Finns det objektivt bättre musik? Eller är allting i the eye of the beholder?
Ja, en bra fråga.
En mycket bra fråga ur det här perspektivet just med konst som vi har pratat om, att vad konst är för någonting.
Om jag försöker mig på vad jag tänker kring det, så nej, det finns inget objektivt bättre. Däremot så finns det ju ett stark kulturell leaning. Alltså att de flesta, 99%, skulle kunna säga att ja, men det här är ju vackrare än det där. Någonting som är väldigt extrema. Om det är Mozart mot Onkel Konkel. Men det finns alltid några som kommer före språka Onkel Konkel, och att det kanske i en person från Nya Guinea kanske inte skulle vara lika självklart.
Nej, jag tror det är väldigt,
att det är kulturellt betingat.
Precis, väldigt ändå. Kulturellt betingat. Att om du är en västerlänning som har vuxit upp och din djupaste önskan är att göra revolt mot allting, då kommer du ju givetvis att tycka att Onkel Konkel står ganska högt. För att han var coolt, de bryter alla normer.
Revolt mot Onkel Konkel.
Nej, precis, men det men att det börjar väl komma det också, eller har väl gjort.
Precis, så då gör man fin kristen musik.
Ja, men att som om man ska ta det, skulle man mäta på mänskligheten i stort, så tror jag att Mozart skulle nog vinna med hästlängder. Alltså, ja. om man
jo, det tror jag.
Ja, jag vet inte, finns det något men typ Steel Panther, ett större band än Onkel Konkel är ute efter, som ändå gör plojmusik, eller som gör, fast det är ändå som mer seriöst. Onkel Konkel är så jävla oseriöst. Finns det något världsband som är i klass med Onkel Konkel?
Jo, men fast vad heter de då? På 90-talet, de som gjorde bra fake musik, skojmusik.
Milli Vanilli.
Nej. Rock. Free Little Piggies.
Ja, Green Jelly.
Jaha.
Green Jelly. Ja.
Mm. Det är ändå som det är så många klasser högre än Onkel Konkel i mina öron.
Ja. Alltså, men det var väl det du letade efter.
Det jag kommer till är vilka känslor framkallar det hos den som tar emot det här verket, ja, så att säga. Då tror jag att Mozart kommer att lyfta fler än Onkel Konkel kommer att göra.
Men
eller Green Jelly också för den delen, ja. Men Green Jelly kommer att lyfta många fler än
ja, än Onkel Konkel, ja. Göra.
Även om de har lite många som lyssnar på dem.
Jag skulle säga att det faktiskt finns objektivt saker som är bättre och sämre. Det är ungefär som att vi vet objektivt att vissa människor är snyggare än andra, och det är objektivt. Naturligtvis finns det subjektivt, och det är ju, vad heter korset?
Det gyllene snittet.
Allting som är gyllene snittet är snyggare än det som inte är gyllene snittet.
Well, inte om du frågar en fisförnäm
konstdam. Nej, men det är för att de ska revolutionera mot
det
traditionella.
Men de tycker ju seriöst. Alltså, det är inte så att de bara säger att jag tycker det för att jag är fisförnäm, utan så att de tycker ju garanterat att det är finare med.
Nej, det gör de inte.
Jo.
Det tror jag inte. Jag tror att det är bara revolution.
En pås.
Men, ja, men jag skulle också säga att
Kanske.
Det finns i allting.
Det
gyllene snittet, fast i musik, alltså i alla sorts uttryck i världen. Det här trädet är finare än det här trädet.
Oj.
Ja, det är inbyggt i naturen vad vi tycker är vackert.
Nej, det här.
Bonsai-entusiaster håller ju helt med dig. Men det finns ju olika stilar på bonsai-träd också. Kan jag säga.
Sen har du
Det finns ju definitivt mycket element av gyllene snittet, och träd är ju ett bra exempel om man vill beskriva det gyllene snittet också.
Fraktalen. Men du har det objektiva längst bort. Sen har du ett filter som är du, som är subjektiv, som av din tradition och så vidare, var du uppvuxen med och sånt. Så du har ju ett par glasögon. Du ser världen, den objektiva världen, där det finns äkta, vad heter det? Det finns sanning, det finns beauty och det finns godhet. Det finns vackert, det finns sanning, det finns. Den är objektivt där ute. Sen har du ditt filter, ditt ego bland annat, och din tradition och allting. Ja, den fysiska varelse som du är, som också påverkar det där. Sen vet jag inte om det är 50-50 eller 70 någonting sånt, men så ser jag på saker.
Jag tänker att det handlar mycket gyllene snittet liksom, och det här objektiva skönheten. Tänker jag, det hänger ihop för att det handlar om balans. Alltså att det finns, det är inte bara liksom ljus, det är ljus och mörker i kombination som gör balans. Och det här är ju, det är därför förmodligen som vi människor har fattar det här med gyllene snittet. Och djur bryr sig kanske inte om det. De har inte fattat det. De är inte onda eller goda, de är bara. Vi människor är ju onda och vi är goda. Vi har allting i oss liksom.
Och vi har valets makt.
Ja, det fria valet. Yes. Mellan ont och gott. Och därför så uppskattar vi att det finns en balans mellan ljus och mörker, eller mellan bas och diskant, och alltså att det är det som, att det hänger samman med det här, vad som är objektivt bra, eller vad man ska säga, objektivt vackert.
Mm.
Det är som en loop. Det går i en loop. Det är våran förmåga att uppfatta gott och ont som gör att vi liksom kan se den objektiva skönheten.
Mm. Ja!
Ja!
Skål på den!
Ja, ni vet att jag tror inte på gott och ont till att börja med. Att det är en fake news. Kom inte på det fancy ordet för.
Det är ju inte news, men man kallar det fake men kallar det inte news. För gott och ont har de funnits med i mänsklighetens historia så länge.
I det bilden har funnits längre. Nej, men jag tänker som Alan Watts, det är roligt att du tar just träd som exempel. Han säger alltid det liksom, du går inte fram till ett träd och säger att det här trädet är fint, eller det här är det fel på, eller det där är fult, utan ett träd är ett träd och du accepterar att det ser ut som det gör. Och men
har du två björkar bredvid varandra, så ser du att en är finare än andra.
Nej, absolut.
Nej, verkligen inte.
Absolut.
Då har du inte sett nog mycket träd.
Eller moln.
Jag ska visa.
Bedömer du moln också? Och säga, det där molnet naturligtvis. Var fint, det där var fult.
Ja, absolut.
Ja, det är klart du gör. Det är klart du gör. Vadå? Om du har ett träd som håller på att dö och ruttna, så är ju det fulare än ett träd som är jättefint, som inte har någon cancer i sig. Det är helt uppenbart. Jag menar alltså, jag har ju massa träd på min gård som, där de har börjat
bli. Men det här är ju, då har man ju liksom inte gått långt nog, tänker jag. Alltså då är man ju fast i sin vilja av att saker ska vara på ett visst sätt.
Nej, det är tvärtom. Du har gått hela vägen runt och du är tillbaka. Det är det som är grejen.
Jag skulle säga att det här,
om man verkligen accepterar världen som den är, så då tänker man inte på det sättet. Utan då tänker man att det här var fantastiskt att det finns ett träd här.
Ja, det kan man ju göra. Men du kan fortfarande säga att ett träd är finare än ett annat.
Ja, men är liksom ens mänskliga öga för att man vill att ett träd ska se ut på ett visst sätt. Eller liksom att man tycker att en björk är på ett visst sätt. Men det är också bara en illusion.
Men gillar du all musik lika mycket?
Nej,
exakt.
Nej.
Varför inte det då?
Men det är all musik,
det finns ju inget.
Jag är väldigt medveten om att det handlar inte om något gudomligt bakom det, utan det handlar ju om min egen egostruktur, så att jag tycker att vissa saker är bättre.
Jaha.
Men det handlar ju inte om att det objektivt skulle vara bättre, utan det handlar ju bara om min subjektivitet. Att det finns ett objektivt sanning eller objektivt gott eller ont, det tror jag inte ett piss på.
Ja, då är vi två olika ramar här. Men för att hoppa tillbaka ramen, när vi ska komma till det här med objektivt eller subjektivt, det är också två olika ramar. Om du lyssnar på till exempel hoppa tillbaka till det gamla som vanligt Silverchair. Alltså att du har den här Silverchairs ram är ju också att den har ramen har utökat. Alltså om du börjar med en sorts ram och så utökar de den ramen. Och jag skulle säga nu blir det objektivt subjektivt, därför jag kom in på det, att objektivt så har de utökat ramen och därmed blivit bättre. Mm. För man kan ju just i det fallet, det kan ju bli att de utökar ramen och blir sämre, objektivt sämre. Subjektivt kan de. Ja. Jag menar alltså. Så även om man tycker att ramen, alltså man kan, om du ökar, och det är samma sak där, alltså en fysisk ram. Om du har nu vet inte Joel, men om du har den i vatten och trä och så tryckte ut en millimeter varje månad, så blir den större ramen. Funkar det som i trä?
Ja, till en viss gräns i alla fall.
Men exakt. Yes. Ja, exakt. Men om du försöker göra det på typ en sekund, då kommer den gå sönder. Ja, exakt. Så den här silverskeramen följer naturens lag.
Mm-hmm. jag tycker ju silverskär, de spräckte ramen. Den gick sönder.
Ja, i slutet. Alltså, ja.
De gick lite för långt, men de är ändå
fortfarande
de är ju ändå bättre konstnärer på grund av att de spräckte ramen. För de har ju bemästrat konsten. Mm. Alltså till en nivå som inte jag längre ville följa med till.
Nej, exakt. Det kan ju vara så att de kom utanför din ram.
Ja, han är ju så sjukt duktig konstnär. Daniel Jones. Men jag hänger inte med på den resan.
Nej, speciellt inte
mig, när... Det är ju ytterst subjektivt då, förstås.
Mm. Speciellt när han börjar med alltså datamusik, så att säga.
Mm.
Men och för, jag vill ju säga något.
Ja, jag bara just tillbaka till det där med ramar och konst. Jag vill fan. Det är jag som drar oss från ämnet hela tiden. Men konst, Hilma af Klint känner ni till.
Ursäkta?
Hilma af Klint.
Är någon antroposof eller något sånt där?
Ja, precis. Hon var ju vid den eran och det gänget.
Ja.
Hennes allra första tavlor som hon liksom ställde ut, det var bara 10 stycken extremt stora som väggar med olika geometriska former och blommor och knasiga grejer. För det här hade hon fått kanaliserat från en högre makt, för hon var ju, ja, som sagt spirituell. Och hennes liksom feedbacken hon fick från Steiner, var det väl, som var hennes idol, var att du kan inte måla så här. Du måste tolka, du måste liksom, du kan inte vara så här fri.
Ja.
Det blir ingenting. Ingen gillar det här. Du måste liksom gestalta det på något sätt.
Just det.
Och då är det lite att hon är lite för fri, lite för konstnärlig för att någon ska förstå det. I alla fall i hennes samtid. Och det blir väl lite grann som att Daniel Jones liksom spårar ur till någonting som man förstår att, ja, det här är ju konst, men jag fattar ingenting.
Men det jag tänkte med den grejen, att hon, om hon kanaliserar eller vad som helst, men alltså, det är ungefär som att du tar, alltså det hon gjorde var att hon tog det hon kanaliserade rakt. Alltså,
ja.
Hon gjorde en karikatyr. Nej, vad heter det?
När man avbildning.
Hon ritade efter ramarna. Eller, vad heter det? När man, inte karikatyr.
Jaha, man får lisa 1, 2, 3.
Nej. Du har en bild bakom. Jaha, och så följde du.
Kalkera.
Hon kalkerade.
Ja, så kan man säga. Mm.
Så hon tog inte det inom sig, inom sin mänskliga varelse, och sen behandlade det och sen...
Ja, men precis. Och det kan man ju tycka olika liksom, vad man borde göra. Mm. Och det är väl lite grann det här med ramarna. Liksom. Borde man spela enligt åhörarens eller publikens regler om vad man förväntas göra, liksom, så att man gör det förståeligt? Eller ska man bara gå enligt sin gudomliga intuition, om man nu har den? Jag har den inte, men den andra har det säkert.
Och det är också en ram som du kan faktiskt hamna i. Det är att du spelar, och det här är ju en typisk så här, jag är konstnär, det är att när du börjar göra musik för, inte att du för dig, utan du gör det för publiken. Ja, men de gillar ju den här låten på förr. Det blev ju en hit, så ska vi göra en likadan på nästa skiva och sånt.
Nickelback-fällan. Nickelback-ramen.
Ja, exakt. Så den kan du kanske göra någon gång så där, men när du börjar göra det hela tiden, till slut så bara, men du har du blivit en östmänniska och bara kör tradition på dig själv, vilket inte riktigt är grejen. För då har du
satt upp dig själv som gud och
ja, säger, exakt.
Jag måste avbilda mig själv.
Ja, det är ju typ det du gör.
Verk.
Ja. Ja, exakt.
Ja.
Men just det. Om vi går bort lite grann från ramen här och börjar prata om skapandet. Då vi är ju fortfarande så här, ramen. Men en sak som man kan göra nu för tiden.
Du pratar om en nudelsoppa nu, va?
Det jag tänkte. Ja. Det är därför de gillar det i öst. Ramar. Ramen.
Nej, men nu för tiden. Alltså om du ska spela rockmusik och så köper du en Marshall-förstärkare och så en gitarr. Och så sen så spelar du in. Då har du har din Marshall-förstärkare och så kanske du har någon pedal och sånt där. Men nu för tiden så kan du ju faktiskt köpa en du kan köpa en förstärkare som kan simulera massa olika förstärkare. Så säg att du kanske du har din högtalare och, men din topp där har du typ 25 olika förstärkare. Där har du, då har du ju gått från att ett val till 25 val, så du har mycket mer frihet. Och sen nästa steg är ju att du väljer inte ens förstärkare när du spelar in det, utan du spelar ditt riff kanske så att det låter med dist, om du ska göra en dist låt. Du spelar gitarren med dist och du hör det, annars blir det knäppt. Men du spelar in en ren kanal. Så att i datorn så har du en kanal där det är helt ren gitarr. Och sen lägger du på i datorn så lägger du på förstärkare. Det blir ju samma effekt. Nu för tiden från början lät det kast, men nu låter det ju lika bra. Och då har du ju hur mycket val som helst. Alltså du kan ladda ner eller köpa då. Ja, nu har vi en Marshall. Vi har simulerat en Marshall som Led Zeppelin spelar på den här skivan. Du kan få den förstärkaren hemma hos dig. Eller vad som helst. Och då blir det också så här att då är du ju nästan på det här make a move-grejen. Jordan Petersons make a move. Mm. Du spelar in allting och så sen sitter du bara i datorn och gör alla val.
Jo.
Och en sak som jag har märkt, och det när jag började med de digitala förstärkarna, så bara, åh så jäkla coolt. Och så satt man då, efter ett tag så var det som att man satt på och testade massa ljud, och så har du suttit där i 5 timmar och så bara, jag har inte spelat in någonting. Jag bara åh men det kanske blir bättre om vi skruvar. Och sen, nu är det som tillbaka till att nu har jag typ jag kör ju digitalt ändå, men det är fortfarande så att jag kör samma basgrej på allting och så typ 3-4 olika, beroende på om det är distat eller odistat, förstärkare.
Jag tänker att det blir också så här själva konsten där i det är ju när du sitter och spelar in det här, det är ju det är din konst. Och så sen att du ska sitta och färga den konsten i efterhand för att få fram en annan känsla i det eller någonting. Det blir som att du blir din egen betraktare av din konst och ska liksom optimera den, men du optimerar den för dig själv fortfarande för att du vill ha en viss känsla i det. Det blir som, jag vet inte, det blir ett extra lager på det. Men det är också det extra lagret som blir hela grejen i slutändan. Alltså, du spelar dig, det tar 5 minuter att spela in det här riffet. Sen sitter du 5 timmar och väljer vilket ljud det ska ha.
Exakt.
Och så tänker du att det blir bättre så, liksom. Istället för att kanske sitta och mecka med riffet och utveckla det, eller utveckla din teknik att spela det, så blir det så här, ja men det bara hittar den perfekta effekten på det. Och det är ju egentligen en effekt som någon annan har skapat, så att det blir många lager på lager här, men
ja, med mycket lager. Man, det är ju återigen liksom vart skalar man löken till? För att ska man ta det som du berättat, att man gör som det här digitala, är ju egentligen bara en förlängning på att gå in i en studio och ha en producent och liksom jobba med en låt i efterhand. Det mest nakna är väl då att liksom spela allting live. Alla samtidigt som ska spela instrument. Men sen kommer jag på att även det, om man säger det som Joel säger, liksom, du spelar ändå på instrument som någon annan har skapat, som har skapat soundet åt dig. Så att det är liksom lager på lager på lager hela vägen.
Ja, plus att när du sitter där själv så är du Gud. Om du är i en studio med band och en producent och allt, då är det mer en organisk grej som händer i nuet. Det är vad ni alla stoppar in i det som blir slutprodukten. För att ni kommer inte orka sitta 5 timmar alla 6 stycken eller vad det då är.
Och välja ljud
på det här.
Det blir fan vansinne.
Nej, precis. Utan det blir vad det blir liksom. Och då blir det alltså då är det ingen heller som är gud och får bestämma allt, utan det är mer som vet jag. Jag kan inte dra en annan liknelse med det. Det blir änglar som skapar världen istället.
Ja.
Mm, för att det är en allsmäktig gud.
Men däremot skulle jag säga att alltså att bara sitta med en fysisk förstärkare, för att du kan ju också sitta med fysiska förstärkare, men du måste ju köpa dem. Du kan ju sitta med 5 stycken olika förstärkare och så köper du dem fysiskt i världen. Eller att du sitter bara med en. Jag tror att det är någonstans där, när du bara har en grej, att du på något sätt kände låst. Men om du har 3 förstärkare och lite pedaler och lite sånt, men då är du fri. Men om du har 25 förstärkare, 57 pedaler, då är du inte fri igen, för att då har du ramen är för stor.
Du kommer aldrig komma till konsten, skapandet av konsten, för att du ska bara prova en massa ljud.
Ja, men plus att du kanske också ja, men här ska vi använda den här förstärkaren, här ska vi använda förstärkaren, här ska vi använda den här pedalen, blablabla. Alltså det blir, ramen blir för stor också för ljudet, så du har ingen röd tråd genom låtarna, för att du har massa olika ljud överallt hela tiden.
Och du har någon trygghet i att det du gör blir det bästa, för att den där
förstärkaren alltid,
som jag inte har hunnit prova än hade kunnat vara bättre.
Exakt. Tinder, nästa tjej.
Gränsen för vad som är det optimala i det här. Nu pratar vi lite grann hur stor ramen ska vara. Att vi alla liksom, vi kan inte komma ifrån att det finns ramar, om inte annat i våra fysiska begränsningar eller vad det nu är. Men också vad vi har med oss för förmågor. Men att liksom du är inne på att har man för tajt ram så känner man sig begränsad. För dig är det att om du bara har ett enda gitarrljud, för ja, någon annan kanske alltså, är något annat liksom. Ja, men det, 3 lagom för dig, 17 lagom för någon annan. Men liksom att det finns den där balansen, det finns en daoistisk tanke där att det är en balans som är det rätta, det är inte extremen åt något håll.
Nej, men exakt. Det är lagom alltså.
Det är lagom, det är svenskt. Det är det bästa.
Det är bäst.
Men inte om man ska spela Dogma Rock.
Nej, exakt.
Då ska det vara mindre än lagom.
Exakt.
Alltså jag har ju alltid varit en sån här en förstärkares kille. Det är ju inte jag som har ställt in mina ljud när vi har spelat och spelat in. Utan det är ju du och Emil.
Skit i det.
Som har bara ratta. Jag är bara så här, jag spelar. Och så, det är som det jag gör på något sätt. Och samma med när man har suttit med alltså, när man skapar saker med händerna, alltså i trä eller något annat, så är det jag har ett medium och så det är det jag använder. Jag liksom funderar inte så mycket över vad jag annars kunde ha använt, utan jag försöker bara göra det. Men då är min förbannelse är ju att jag har haft för många olika grejer istället. Alltså istället för att ha 17 olika ämnen och 47 olika knivar om jag ska snida någonting. Så jag har haft en kniv och ett ämne. Men då har jag haft musiken också, så har jag haft en massa andra så här som jag vill skapa liksom, alltså massa andra kreativa grejer, så att man aldrig liksom ägnar sig helhjärtat åt en enda sak.
Jag har ett
och det vet jag, förbannelse, för jag har verkligen känt att jag vill ägna mig mer.
Lätt att bli spretig. Jag har att du får, vi ska ta, jag har förslag på ett nytt ämne för en annan podd. Och det är ju huruvida man liksom roll with the punches. Jag tror att det här är en personlighets typ. Att man säger, nu har jag det här. Och då gör jag det bästa av det.
Ja.
Eller om man är en sån som säger, det här borde kunna vara bättre. Jag borde, det här kan jag utveckla. Det här kan, ja, det här kan effektiviseras eller liksom förbättras om man bara gör något åt det.
Jag har en spaning. Mm.
Och där finns det liksom två olika.
Både Silverchair och Metallica kommer att nämnas i det avsnittet. Jag är helt säker.
Jag vet inte hur vi ska få in det på musik, men det är ett ämne jag tänkte.
Ja, men det, jag tänkte, det kändes som att absolut. Det dök upp direkt i huvudet vad vi ska kunna prata om.
Silverchair.
Ja, men typ.
Ja, Nicke, du, jag ville säga något där.
Ja, exakt. Det här med förstärkare och allting så, eller skapande process, skapande grejen. Jag hade ju en tid, jag har lagt ner det, men jag hade ju ett band som heter The Blue Collar Army, som alla kan gå ut och lyssna på. Det finns på Spotify. Där, av en slump, så kom jag på hur jag skulle bygga upp alla låtar. Det är ganska monoton musik. Där, och där byggde jag, och det jag gjorde där, det var att jag byggde en väldigt snäv ram för hur den här musiken skulle låta. Så att alla riff spelas med en lös ton, den, om man säger, på gitarren uppåt mot basigare ton, så skulle den en ton, nej, en sträng alltid vara lös, medan strängen nedanför så flyttar du den bara, så att den lösa tonen tillsammans med den andra tonen. Alla riff skulle göra så. Så du hade alltid en baston. Så basen spelar alltid E till exempel. Eller A. Och där, där byggde jag. Och det gjorde jag för att snabbare kunna göra musik. För att du kan inte göra så mycket. Du har en ganska snäv ram. Mm. Som du gör låtar i. Och då, efter ett tag blir det också så att du blir väldigt utmanande. Nu har jag gjorde två EPs och en skiva och började på en andra skiva. Men sen lade jag ner det på grund av, ja, det var arg musik. Ja, nej, men det var mer att det var arg musik. Mm. Och jag ville inte jobba med arg musik längre. Det är lite grann som det Joel var in på. Vad vill du föra ut i världen? Vill du föra ut Mozart eller vill du föra ut Onkel Konkel? Och vad medför Onkel Konkel och vad medför Mozart?
Mm, just det.
Medför det gott eller ont? Men nu finns det inget gott och ont.
Så du kan göra vad fan du vill.
Ja, men vad medför death metal? Mm. Eller black metal. Vad medför det och vad medför Enya? Jag tror att Enya medför bättre grejer än death metal. Nej, black metal.
Andra grejer, absolut. Mm.
Ja. För du har ju i musiken har du ju någonting, en ande eller någonting, och det kan ju vara en arg ande, men en arg ande kan ju också vara en kan ju medföra någonting gott, medan i black metal så har du en ond ande.
Du kan ha en helig vrede i musiken, eller så kan du bara ha en destruktiv vrede.
Ja.
Är det så du menar?
Yes, bra. Japp. Och black metal.
Tack, då slapp jag om det gått tomt.
Ja, är ju det. Det då. Ja. Så jag tror ju också att du medvetet kan bygga en ram som du vill jobba inom.
Ja, så, sen är det frågan hur uttryckt det är. Alltså, hur många är det som är som du som säger så här: nu har jag gjort en ram som är att jag ska sätta det här ackordet, och hur många är det som är så här: ja, men det låter ju som vi. Alltså, de band jag spelar till exempel, så är det inte så här: ja, men vi ska ha de här reglerna uppsatta, utan det är mer så här: ja, men det här låter som Ninja Me Down. Den där låten låter inte som det, så det får du spela själv om du fattar du. Så det finns, men de är inte så tydligt uppsatta, men det finns en känsla för vart gränsen går för vad som är okej inom den här konstellationen.
Jo, exakt. Jag tror Foo Fighters pratade lite grann om det, att det där var en jättebra låt, men det var ingen Foo Fighters låt.
Nej, ja, just det.
Typ så. Mm. Men det som kommer hända i framtiden, det är ju att den teoretiskt, jag ska se vad jag skrev. Denna fantastiska musikgenre som kommer födas från den teoretiska skapelse den är till ett osande, hettfullt, levande, revolutionerande, vackert monster. Dogma Rock. Där vi i den här, nej det var PFUS, men om ni går in på Dogma Rock, om ni söker på det, dogmarock.com tror jag, där står alla regler. Så där har vi faktiskt byggt ett ramverk, vi har byggt en ram för hur den musikgenren ska vara. Den är ju dock bara teoretisk, för när vi skulle spela in den första Dogma Rock-skivan så var alkohol inblandat. Så det blev ingenting.
Jag måste lägga till en ny regel i. Och inte finna sån här skål.
Exakt.
Då blir det inget.
Men det första som ska spelas in i min framtida studio, det är en Dogma Rock-skiva.
Oh, spännande.
Mm.
Måste jag komma upp och sätta undan i kalendern.
Vad ska den heta? The Shape of Dogmatic Rock to Come.
Ja. Eller bara The Frame.
Ja.
The Frame. Mm. Eller... Mm. Alltså får du ha en bild på en skål med nudlar. Och så inget namn.
Alltså det vore ju också en bra passning till det som du har dissat hela den här podden. Att det är bara en ram. Omslaget är en ram som är tom. Då blir
empty
det så här modern konst.
Mm, empty frames, ja. Jag har redan gjort en sån låt.
Just det. Så.
Om vi ska landa här. Så vi har kommit fram till att ramen ska vara lagom.
Ja.
Ja, bra.
Då är vi överens. Bra.
Tur att vi tog en halv timme till att komma fram till det.
Ja, ibland måste man gå omvägen för att komma till en sån här.
För att komma tillbaka där man var i början.
Och så har vi kommit fram till att det inte finns något gott och ont. Eller?
Ja, ja. Det är...
Och inga objektiva sanningar. Skönt.
Och inte ens musik finns. I alla fall inte. Det är bra musik.
Det är ju vad heter En björn och en tiger. Fantastisk låt. Karta 77. Där är det att de går ju långa vägar runt för att komma tillbaka och inse att det var här deras drömmars värld var. Mm. Där allting är lagom.
Hero's Journey.
Yep.
Va? Ja, yay, jag tyckte så nej.
Nej, yay.
Jag höll på att bli.
Ja, då, nej då, så var korrekt.
Bra.
Ja, men, det är bra, men
finns det en lag om lagom? Bra,
bra, bra.
Ja, okej, lagom, hej då.
Hej. Yes.